och välkommen till ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd som görs av Dagens Industris ledarsida. Det är onsdag den 30 november, klockan är snart 9. Jag som pratar heter Frida Wallnor och är politisk redaktör här på DI. Idag ska vi prata om en fråga som har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden och som är en het potatis inom näringslivet, både det svenska och i övriga Europa. Det handlar om Inflation Reduction Act, det gröna infrastrukturpaket som USAs president Joe Biden undertecknade i augusti och som börjar gälla nu vid årsskiftet. Och för att reda ut vad det här kan få för effekter för näringslivet så har vi bjudit in en expert på frågan, nämligen Joel Jonsson som är ansvarig för EUs inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen, som är intresseorganisationen som representerar de svenska industriföretagen. Välkommen hit, Joel.
Tack så jättemycket.
Jag ska också säga att efter att jag har pratat med Joel så kommer vi att koppla in mina två kollegor Henrik Westman och Tobias Wikström för att reflektera lite över vad som har sagts. Men lite kort först då om bakgrunden till Inflation Reduction Act som alltså beskrivs som den största klimatsatsningen någonsin i USA. Men problemet är att de mångmiljardsubventioner som står på spel, exempelvis till tillverkare av batterier, solpaneler, elbilar, bara kommer att tillfalla bolag med verksamhet i USA och, eller som har amerikanska underleverantörer. Och det här har ju fått flera europeiska bolag att överväga att flytta verksamhet till USA, bland annat då svenska Northvolt har visat intresse, vilket ju har gjort europeiska politiker lite oroliga om man säger så. Så nu ropas det högt efter europeiska motåtgärder och att också Europa ska börja använda subventioner i större utsträckning och till och med införa en typ av Buy European Act. Men Joel, du befinner dig i Bryssel just nu. Hur het skulle du säga att den här frågan är i EU-kretsar?
Ja, men den är väldigt het. Jag skulle nog till och med säga att den är på toppen av agendan och någonting som alla pratar om. Dels är det ju såklart akten som sådan, potentiella konsekvenser av den. Men sen självklart även då EUs svar. Och till saken har ju även att det sker väldigt många aktuella händelser just nu. Dels så är ju Macron i USA, samtidigt med Biden. Dels så är det då möte med så kallade Trade and Technology Council mellan EU och USA på måndag. Och sen som du sa, Frida, så trädde ju faktiskt den här lagstiftningen i kraft redan efter nyår. Så Politico rapporterar ju nästan dagligen om olika utspel från håll och kanter.
Mm. Men skulle du säga att det är berättigat att vara orolig? Alltså hur stort hot utgör den här lagstiftningen mot det europeiska näringslivet?
Ja, alltså den frågan är väldigt svår att uppskatta, men det som du var inne på så målas det upp en väldigt dramatisk bild som jag personligen kan väl tycka att det är ganska viktigt att vi nyanserar den, framförallt kanske för att vi ska föra mer sansad debatt och inte dra för mycket förhastade slutsatser om EUs svar. Så även om då paketet beräknas bli väldigt omfattande så ska vi komma ihåg att det här är någonting som fördelas ut på egentligen 8 år. Och så är det väl lite oklart hur många som kommer kunna leva upp till de här kraven om exempelvis då inhemskt innehåll och material, i alla fall inledningsvis. Men sen på sikt så absolut, det här är någonting som kan få snedvridande effekter och påverka underleverantörer och så. Sen så ska vi ju även tillägga att vi har väldigt höga elpriser i EU jämfört med USA just nu. Vilket generellt sett ger oss sämre konkurrensförutsättningar. Och då kan den här typen av offentliga stöd i USA bli liksom ytterligare en dragfaktor, skulle jag säga. Men annars, personligen så jag är framförallt orolig för de långsiktiga politiska konsekvenserna av det här. Och den här typen av diskriminerande initiativ, mer kraftiga subventioner till den inhemska industrin som kan leda till att vi stör marknaden och regionaliserar handeln.
För nu, det som händer nu inom EU det är att starka krafter framförallt i Sydeuropa, då, fransmän bland annat, tycker att nu måste EU svara med samma mynt. Och det är ju någonting som vi har hört förut. EU-kommissionen har ju verkligen varit inne på samma spår med det här med strategisk autonomi. Men konkret, vad är det för motåtgärder som diskuteras?
Ja, men som du säger, som den senaste veckan har vi hört flera olika tongivande aktörer inom EU lägga fram olika typer av förslag och framförallt handlar det om liknande initiativ för att understödja den inhemska europeiska industrin. Så att säga. Dels så har ju inre marknadskommissionären Thierry Breton från Frankrike uttalat sig om att EU borde införa en så kallad suveränitetsfond för att kompensera då europeiska företag genom olika typer av subventioner till utvalda teknologier. Det här är egentligen någonting som lades fram till en början från Ursula von der Leyen i hennes senaste linjetal, dock inte så utvecklat då. Sen har man ju från Frankrike och Macrons sida föreslagit en så kallad Buy European Act då, med stöd till produkter som är producerade inom EU på samma sätt då som egentligen Bidens paket är uppbyggt. Och det här är någonting som man så senast igår kväll fick medhåll från Tysklands näringsminister om. Och som du varit inne på, till saken hör ju även att Frankrike och Tyskland har under en längre tid varit väldigt pådrivande bakom en allt mer aktiv industripolitik då för att begränsa Europas beroende av omvärlden. Och det är ju någonting som absolut har då såklart förstärkts både av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Men det här spelar ju också dem väldigt mycket i händerna och kan då förstärka redan befintliga trender. Sen är det här med just inhemskt innehåll som diskriminerar företag från andra länder någonting som är helt nytt i så fall om det skulle ske. Och skulle givetvis kunna få väldigt allvarliga konsekvenser.
Mm. Men så det du säger är att de här tendenserna, alltså de har vi sett tidigare, och till exempel fransmän då tar då alla chanser att förespråka den här typen av åtgärder när man ser ett hot. Om det är från Kina eller USA kanske inte spelar så stor roll. Eller,
ja, absolut, jag ser det som en befintlig trend som förstärks av olika typer av påtryckningar från vår omvärld såklart.
Och jag vet ju att teknikföretagen, precis som vi på DIs ledarsida, tycker att det här är oroväckande om nu näringslivet, om EU skulle svara med samma mynt, exempelvis den här Buy European Act. Men varför skulle det vara extra dåligt för svenska bolag, vilket jag vet att du tycker?
Ja, alltså, vi har ju vid upprepade tillfällen varnat för att en ökad statlig inblandning i ekonomin och den här politiska viljan att kontrollera industrins leverantörskedjor kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Men framförallt så kan den här typen av omfattande statliga stöd riskera att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden, vilket särskilt missgynnar egentligen innovativa små och medelstora företag som är en ansenlig del av den svenska ekonomin. Och sen så kan det ju givetvis även få väldigt kostsamma motåtgärder från andra länder och, som vi var inne på tidigare, leda till egentligen en regionalisering av handeln som inte gynnar en handelsberoende ekonomi som den svenska. Vi ska ju komma ihåg att exporten uppgår till nästan hälften av Sveriges BNP, varav nästan 3/4 går till den inre marknaden. Så välfungerande marknader är ju helt avgörande för Sveriges välstånd och välfärd.
Mm. Men om man inte ska göra det här då? Så man kan ju också förstå att europeiska politiker blir oroliga av den här trenden. Mm. Vad skulle man göra istället, tycker du?
Så här, alltså det har ju etablerats en task force eller liksom en arbetsgrupp under det här Trade and Technology Council då, som vi givetvis håller i tummarna för en förhandlad lösning helt enkelt, så att europeiska företag inte blir diskriminerade. Men från min sida så hoppas jag ju att man från EUs sida ser det här som en möjlighet att stärka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i Europa generellt. Jag tror att det kräver snarare en politik som fokuserar på att minska regelbördan i jämförelse med konkurrerande marknader och att vi framförallt stärker ramvillkoren för en välfungerande inre marknad med god tillgång till globala marknader, vilket i alla fall jag tror att kommer att attrahera då investeringar och etableringar inom EU. Sen vad gäller just den här hanteringen av de här typen av strategiska beroenden till ett antal eller otillförlitliga aktörer och får uttrycka sig diplomatiskt, så är det givetvis en legitim rädsla. Men det som vi ofta betonar är att det handlar ju om att försöka möjliggöra för industrin att nyttja en så bred bas av underleverantörer som möjligt för att kunna sprida risken och anpassa sig till störningar i leverantörskedjorna. Och då gäller det att få tillgång både inom och utom EUs gränser. Och där handlar det då framförallt om att försöka liberalisera handeln och närmare samverkan med våra likasinnade. Men då, bland annat då, var vi från Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, och så har vi kommit med ett inspel inför TTC som äger rum på måndag. där vi faktiskt tryckt just på exempelvis att försöka hitta synergieffekter mellan EU och USAs industristrategier för att motverka den här typen av statsstödsrace och olika typer av kostsamma konflikter som kan uppstå. Det här gäller ju även att kunna synka exempelvis tekniska regelverk, exportkontroller och sånt också.
Sista frågan då. Nu har vi det här mötet mellan USA och EU på måndag. Finns det hopp? Alltså Sverige driver det här. Nederländerna är på vår sida, danskarna eventuellt. Finns det hopp, ser du, att det kan bli en fredlig lösning?
Så här, hopp finns det alltid. Nej, men i slutändan så är jag väl optimistisk att gå hitta en lösning just för att det ligger i våra gemensamma intressen. Sen är det klart, såklart svårt att säga i. Hoppas verkligen på att de får produktiva samtal, Macron och Biden, och en positiv utkomst från TTC. Det som talar för det är ju det säkerhetspolitiska läget.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
En handelskonflikt mellan EU och USA gynnar egentligen bara Kina och Ryssland. Samtidigt har jag väl svårt att se att vi ska kunna hitta en lösning i tid till att lagstiftningen träder i kraft. Och kanske framförallt för att frågan i huvudsak ligger hos den amerikanska kongressen. Så det kan ju bli en fråga om implementering, hur man jobbar med exempelvis definitioner och omfattning, alltså vilka som omfattas av förslaget och så, om man kan skapa undantag. Men så jag tror väl egentligen snarare på en lite mer utdragen process där vi kommer få jobba med implementeringen och att debatten intensifieras framgent. Och sannolikt så tror jag att den fortfarande kommer vara på högkant när TTC då sammanträder i Sverige i mars under det svenska ordförandeskapet i EUs ministerråd.
Tack så hemskt mycket för intressant input, Joel.
Tack själv.
Då vill jag koppla in mina kollegor, Tobias Wikström, Henrik Westman. Hallå.
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 Vad säger ni om det här som vi precis hörde? Om den här amerikanska protektionismen framförallt och Joe Bidens det här infrastrukturpaketet. Hur oroade ska vi vara över det?
Ja, jag tycker man kan bredda bilden en smula faktiskt och faktiskt vara orolig över det. Det är ju ett symptom på en kraft som på något sätt sveper över världen just nu med ökad protektionism. Så jag tycker att man ska se på det med stor oro, och precis som Joel sa i intervjun här tidigare, så är det ju väldigt olyckligt om EU då svarar med motåtgärder. Alla former av statlig intervention på en fri marknad blir ju väldigt, väldigt olyckligt.
Vi är ju inne i ett tidevarv då det går åt fel håll, får man säga, även om det kan framföras en del goda skäl för det, till exempel att man vill minska beroendet av Kina och så vidare. Men om man tittar tillbaka så, jag menar, tittar vi tillbaka på de 40 åren, så var det ju en väldig framåtriktning i riktning mot frihandel under Reagan och Bush den äldre, och det var alla möjliga initiativ, NAFTA och de här stora frihandelskonferenserna och så vidare. Man hör väldigt lite om det nu, och det är ju väldigt bekymmersamt när EU som är, alltså egentligen kan man ju säga att EU har kanske inte alltid varit frihandelns högborg, därför att man har ju haft tidvis höga tullmurar, särskilt för vissa produkter, men det har ju ändå varit ett imponerande bygge av intern frihandel just med den inre marknaden och så vidare. Så att det är oroväckande att de här tongångarna liksom får sånt utrymme inom EU numera.
Jag tycker heller inte att man ska vara särskilt överraskad när man tittar på det som händer i USA, för att Biden har ju i princip bara fortsatt på Trumps handelsagenda. Han har inte tagit bort några tullar mot Kina, utan snarare bara fortsatt att införa mer och mer handelshinder. Och just den här kraftmätningen med Kina, den är ju definitivt en av hans högsta prioriteringar. Och det märks ju på den säkerhetspolitiska positioneringen också, hur man teamar upp med olika länder i Stillahavsregionen. Så att jag har ju väldigt svårt att tro att det här är en linje som kommer att ändras framöver. För alltså USA är ju väldigt polariserat politiskt, men just när det gäller synen på Kina så finns faktiskt en samsyn mellan demokraterna och republikanerna, vilket är ytterligare ett skäl till jag tror att Biden kommer fortsätta med det här, för att det är väldigt populärt. Och jag tror att om man ställer de intressena mot varandra så väger ju relationerna till Europa, frihandeln, väldigt lätt. Så jag håller med om att det är en olycklig trend.
Får jag bara ställa en fråga till dig där, Frida? Jag tycker det är jätteintressant det ämnet som du är inne på nu. Ser du framför dig att man ändå liksom lyckas behålla någon sorts enhet i Europa och USA, medan man har liksom Kina som en någon sorts gemensam projektionsyta för sin liksom, för sin oro, sin frustration, för sin handelspolitik och sin säkerhetspolitik?
Jag tror ju att USA väldigt gärna vill ha med EU på den här politiken. Det såg vi ju senast. Idag var det nyheter om att amerikanska påtryckningar på det här nederländska halvledarbolaget, att man vill att de också ska sluta att sälja komponenter till Kina. Och det har vi hört såklart, det här med 5G-utrullningen i Europa med Huawei bland annat var ju motsvarande rörelse. Men jag tror inte att det är ett måste för USA att ta med sig Europa. De kommer fortsätta med det här oavsett. Men det är klart att åtgärderna blir mer kraftfulla om man får med sig Europa. Så det tror jag. Men alltså det är så att Europa är en väldigt speciell sits. Att på något vis det blir att vi får välja mellan att göra affärer med Kina och USA. Så det blir en väldigt komplicerad geopolitisk position framöver. Men om vi skulle prata om just det som pågår i framförallt i Sydeuropa då, och inom EU. Vi var ju inne på Frankrike ganska mycket. Det här är ju också en konsekvens av att britterna har lämnat. Då får ju de här krafterna större inflytande. Vad säger du om det här, Tobias?
Ja, det är ju väldigt tydligt att vår främsta partner när det gäller att synen på frihandel, Storbritannien är borta. Sverige och Storbritannien var ju i frontlinjen, och sen de här andra länderna som har nämnts, och Danmark och Nederländerna och så vidare, de har ju inte alltid varit med på tåget på samma sätt, men i huvudsak om man ser Frankrike som en projektionsyta så har det ju varit så. Och då är frågan vad Sverige kan göra. Sverige har ju varit dålig på att få gehör i EU generellt. Vi har ju haft en alldeles för trevande EU-politik, så att vårt inflytande är ju på något sätt handikappat på något sätt på grund av det som vi har, att vi inte alltid har tagit för oss. Så att jag vet inte, men jag tänker att det Sverige kan bidra med är ju också sitt eget exempel. Vi är ju ett litet, extremt exportberoende land som är väldigt beroende av frihandel. Och då finns det ju väldigt många saker som... Alltså så här, EU har ju exklusiv jurisdiktion när det gäller handelspolitik. Tullar, den inre marknaden, de kan domdera med statsstödsregler, och när det passar så kan man göra dem lite lätta så att man kan ha lite statsstöd här och där, det har vi ju sett. Men det Sverige kan göra är ju ändå att använda sig av det som finns inom vår jurisdiktion. Att liksom förbättra vår energipolitik, förbättra skatter som lockar hit talanger, akademisk frihet. Alltså se till att vi konkurrerar inom EU och visar att så här har man ett internationellt öppet näringsliv. Vi kan inte bestämma överallt, men vi skulle kunna visa att så här ser vi på omvärlden.
Mm. Men tyskarna tycker jag är också intressant. De har ju också varit ett sånt här land som har varit lite i våran ringhörna tidigare när vi pratar frihandel. Men, och tyskarna är ju också, de har ju extremt stor handel med Kina, Henrik.
Ja.
Hur tolkar du att tyskarna också nu börjar närma sig den franska linjen när det gäller protektionism?
Jag ser lite samma kraft som Tobias var inne på i Tyskland. Man velar lite fram och tillbaka. Och jag tror man måste ha respekt för att det är väldigt, väldigt svårt att vara opåverkad av allting som har skett på väldigt, väldigt kort tid. Vad gäller säkerhetspolitik men också handelspolitik. Och där prövar sig Tyskland säkert fram till en ny roll. Det var ju ett väldigt, väldigt brutalt uppvaknande för dem med Ukraina-kriget och att göra sig oberoende av den ryska gasen och så vidare. Så att för dem handlar det nog väldigt mycket om att hitta sin nya roll, och man ser det väldigt, väldigt tydligt, som du är inne på, Frida, i Kina, där man inte riktigt vet faktiskt vilken fot man ska stå på, där Olaf Scholz ena veckan åker till Kina, nästa vecka pratar om att vi måste ha en ny Kina-politik och den kommer vara tuffare än tidigare. Samtidigt är det ju väldigt svårt för Tyskland, för att Kina är deras i särklass största handelspartner, och för de tyska biltillverkarna är ju Kina helt avgörande. Det är ju den by far största marknaden, och de har stora, stora fabriker och anläggningar i landet. Så att det blir väldigt intressant att se hur de kommer klara den här balansgången, för det tror jag att man kommer fortsätta med. Man kommer försöka, så att säga, låta tuff mot de som kräver att man ska vara tuff mot Kina och samtidigt fortsätta handeln. Och det är väl på sätt och vis klokt och bra, tänker jag. Det olyckliga är ju om allt detta rämnar. Det finns ju faktiskt argument för att handel och dialog med Kina är en väg framåt.
Och samma sak med USA då? Kanske man kan,
ja,
kan börja prata?
Ja, jag tycker det är en jätterelevant och intressant parallell. Verkligen. Och sen som apropå just USA, det är ju intressant att se hur svenska företag anpassar sig till det här redan. Du skrev ju om Northvolt, Frida. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra exempel på hur snabbt företag anpassar sig till den här nya verklighet som vi har.
Mm. Men jag tycker också att det är viktigt, det Tobias var inne på, vad Sverige kan göra då, förutom att bedriva påtryckningsarbete som bland annat Joel gör i Bryssel. Men just att jobba med de egna förutsättningarna, alltså med tillståndsprocesser, tillgången till el, utbildning och forskning och allting sånt här. Det känns som att det är mycket att det är orättvist allting som sker, och ja, nu är det andra krafter i EU som styr, men Sverige kan ju göra en hel del på egen hand, som du är inne på. Det tycker jag är en väldigt viktig poäng. Ja, men då sätter vi punkt för idag. Tack så mycket för era kloka reflektioner, och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Som började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.